Det är fredagen den 17 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vår tid känner icke nåden. Den känner inte heller dikten, anden, hjältedådet eller de där heliga och djupt undangömda lundarna som Tacitus skrev om. Däremot känner ni väl till däckbytet, drop-in-verksamheten på ICA Maxis parkering en tisdag i april när himmelen är så där Per Hagmanskt spädblå. Världen ter sig barnslig och sårbar och skymningen så där otäckt förebådande som den kan bli på vårarna. De sista solljuset saknar varje tillstymmelse till värme, flackande liten citronfjärilvinge genom den i övrigt blyertsgrå kvällen. Och i denna gråhet förvandlas man till ett barn. 395 kronor för ett byte plus 95 kronor per däck för balansering. Vad är balansering? Man vet inte, men man tar det. Man lyder blint. Man vill ju vara som pappa. Man vill ju vara som de gamla. Man vill vara en i det långa ledet av däckbytare. De generationer som föregått en. Må så vara att man bytt ut domkraften och fälgkorset mot att swisha istället. Men ändå. Och så fylls man av respekt. För här finns det makt att skifta materien. Ställa om vinter till sommar och till vinter igen. Under tiden kön långsamt rullar framåt skiftar också parkeringsplatsen kring en. Bilar kommer och går, glas och metall rasslar taktfast ner i de kamouflagegröna återvinningsbehållarna. Någon knackar på rutan och säger, vi stänger om en timme, jag kan inte ta övertid, inte idag igen. Men vi ska nog hinna med dig, nog. Nu har jag sagt det så du vet det. Och jag tar beslutet som en man som jagar sitt öde. Jag väljer att stanna kvar, jag väljer att hållas fången med stoltheten som gisslan. Så hackar sig kön framåt, varje steg är identiskt, man startar motorn, av med bromsen, i med växeln, gasa, bromsa, parkeringsväxel och så broms igen. Man faller in i en hypnotisk rytm, glömmer resten av världen. Varför man kom och vart man ens är på väg spelar allt mindre roll. Spelar någonting utanför det här däckbytet någon roll? Har man ens ett hem att återvända till? Tankarna rör sig kring allt som skett, det som redan blivit och aldrig kommer vara igen. Över det döda landskapet som är minnenas, där ingenting förändras och där de lyxsaligas ängder tycks fjärran. Men någonstans från blindo i blindo får man ändå ett besked. Man gaskar upp sig och tänker att man nog ska vara hemma i hygglig tid ändå. Men så plötsligt är det som en vindil genom den mörknade vårkvällen pressar han tillbaka till en vardag där man är liten och tillvaron omkring sig till sig jättelik och oöverblickbar. Man står inför en existens och ett liv som är redo att äta en, sluka en hel om man inte flyr i tid. Men när är tid? Finns tiden ens kvar? Man är nästan 50. Vilken tid återstår då? Bilarna rullar långsamt framåt, man fastnar vid tanken. Var befinner man sig mitt i livet? Den vidare färden känns osäker, liksom mellan monströsa öden. Att bara fortsätta som förr, att för sista gången passera genom drömmarnas bioduk och antingen fångas av ledan, det förtvinade hoppet, småsintheten i tryggheten. Eller bryta upp, förändra, göra det nya, ta sig själv hårt i handen och gasa ut över klippkanten. Bästarna på ömse sidor klipper med käftarna, farleden mellan dem tycks smal och otrygg. Askmoln och dimma skymmer blicken och rösen och ledfyra tycks vara i ständig förflyttning. Och så plötsligt hör man det. Ni vet vad. Sången, kallelsen. 30, 40, 50, 60-årskrisen. Det man inte kan stå emot om man inte fyller öronen med annat. Lockropet som man ser sett andra drivas galna av. Plötsligt befinner de sig på surfkurs i Costa Rica, på segling till Azorerna, på pilgrimsvandring eller i bikt. En av däcksbytarna avbryter tanken genom att vinka fram en. Med ögat fäst mot stötfångaren placerar han en i rätt läge, för nu är man nära. Klockan är 28 och man minns sitt livs alla klockor. De stora runda cirklarna, ständigt närvarande, ständigt vaksamma. Ingen slipper undan dem. Ja, exakt så. Ingen slapp faktiskt undan. Är vi ett land under deras välde är vi lika endimensionella som den ständigt frambrusande tiden. Angående den så har vi nått den definitiva skymningstimmen. Den tidigare Per Hagmanska himmelen går över i mörkgrått. De rosa fält som finns kvar pressas allt närmare horisonten. Naken står man inför det sista aftonljuset. Man tänker på så många som flytten, de få som stannat kvar. Men det är bara rättvist, för själv har man flytt så många och stannat vid så få. Det finns ändå platser man varnat för, där man likväl stannar. Saker som man svurit att inte göra, men ändå tagit sig an. Och därmed kommer vi då, förstås, till det mest oklara. Det som existerar mellan dagens dröm och nattens verklighet. Eller som här, mellan sommar och vinter. Man lämnar bilen och ser den hissas upp utan däck, förvandlad och avklädd, kastrerad och utlämnad. Däcken rullas iväg, nya rullas fram, skruvmaskinerna hackar i takt med högtalarna som spelar Eye of a Tiger. Tigerns blick, en första metamorfos. Hur behåller man sin mänsklighet? Hur undviker man att förvandlas? Hur håller man det djuriska borta? Det åsnelika, ja förstås, det svinaktiga. Driftvarelsen som bara lever för flörten och febertermometern. Men så är plötsligt allt klart. Resan är över, man sitter i bilen igen och rullar bort. Ytterligare en tid är man skyddad i trafikens anonymitet, gömd för människornas blickar. Ingen vet att man är tillbaka. Och så återvänder man med nya däck på bilen, men är man också själv förnyad? Och vad kommer man tillbaks till? Vad har hunnit hända under en så långa bortavaro? Frågorna kvarstår, liksom den som väntar hemma. Hennes ord överlåter jag förstås åt henne själv. Och kanske berättar de en helt annan historia. Men den här resan är slut nu. För nu ska jag organisera en fredagspodd från Svenska Dagbladets ledarredaktion. Och de ska hjälpa mig med det idag. Det är som vanligt tränne kollegor på redaktionen. Som idag heter Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Hej!
Särskilt välkommen till dig, Tove, som har vilat från podden ett tag. Hur har det varit?
Jo, det har... Ja, jag har ju saknat det förstås.
Ja, men du kände att det var dags att gå in och styra upp nu igen.
Ja, och sen har jag ju, som man gör när man kommer till det här momentet, ditt favoritmoment för övrigt, den här frågesporten, så när man då för en gångs skull kan någonting så skriker man rakt ut i köket där man står och lagar mat.
Ah, så du är tillbaka helt enkelt att visa vem som är största?
Nej, alltså. Jag vill inte säga för mycket.
Paulina, du är ute igen. Mm. Diskat extra, fri igång på försök. Det är vår och så. Mm. Du, tillhör du de som blir lite deprimerade så här på vårkanten? Eller är det tvärtom?
Nej, det tycker jag inte.
Att det är tvärtom?
Nej, men varför ska man bli deprimerad på?
Nej, en del människor blir det. Se på Mattias, han har inte varit uppåt sedan september 2003.
Nej, det är precis sant. Men vad var det du kunde i favoritmomentet som vi hade fel på?
Åh, vi pratade om det här i veckan.
Ja, det var ju något helt otroligt att de inte kunde, inte
sant? Jo, men det var ju Vintergatan.
Ja.
Ja, just det.
Det var två veckor sedan i för sig. Men...
Mjölkvägen,
vad kan det heta på svenska?
jag har gått i burit på detta i två veckor.
Via Laktate eller sånt där.
Via Laktate.
Mattias, jag tänker på det. Du är ju alltid rätt sur och tjurig i början. Sen mjuknar du upp och när podden är slut, då står du typ och sjunger. Så egentligen borde jag ju fakturera dig 1200 spänn per poddinspelning för terapi. För ja, du blir ju glad.
Ja, och nu blev jag fascinerad redan från början att du lämnade macken med så fyllda tankar.
Du ser,
du var nära att gå i däck, men så blev det inte.
Herregud, här försöker man vara höglitterär och sen så går det så här.
Så landar det så här, ja.
Ska vi sluta tramsa? Dra igång.
Mm.
Det gör vi. Och då tänker jag att vi ska börja med Ungern kanske. Där var det ju val i söndags. Vi pratade om det utförligt förra veckan, både i fredagspodden och i enskild podd. Det slutade ju så att Viktor Orbán, som styrt Ungern i 16 år efter 4 raka valvinster, åkte på näbben så det sjöng om det. Peter Magyar och Tissa ledde ju enligt opinionsmätningarna ganska stort, men läget upplevdes ändå som lite osäkert. Man funderade på om Orbán och Fidesz hade något sista trick i valrörelsens slutskede. Man funderade på om allt skulle gå rätt vid räkningen och slutligen om Orbán skulle lämna frivilligt. Men det gjorde han ju och väljarnas besked var ju glasklart. Mattias, du skrev i veckan att vi ska fira som vore det 1989. Varför det?
Därför att det är ju inte för att förneka att mycket kan gå fel. Förstås. Hynek Palla skrev en utomordentlig text om just att vi har haft falska gryningar förut i Centraleuropa där man röstat bort, mobiliserat stort för att rösta bort en korrupt eller auktoritär ledare bara för att få ett ännu värre styre. Och det är mycket möjligt att det blir så här också. Men låt oss stanna upp i stunden och ändå se vad som faktiskt åstadkoms här. Därför att det här var ett så riggat val man överhuvudtaget kan ha utanför sådana här rena diktaturer som helt enkelt slänger rösterna i soporna liksom och manipulerar fram som Ryssland, Belarus, Venezuela. Och det var också konton fullt ut som var redo att förklara bort det. Man försökte liksom förbereda för att skylla på valfusk och sådär om det skulle vara jämnt och sådär. Vi har haft, Peter Magyar har absurt nog inte ens haft tillträde till public service-kanalerna och han har förföljts. Man har försökt smutskasta honom på alla möjliga sätt, infiltrera, läcka information från partiet och sådär. Och ändå vinner han. Och vinner så överlägset. Och just det här som många har uppmärksammat, inklusive vår tidning, om att han åkt runt väldigt mycket eftersom han inte har haft de här mediekanalerna. Det kan lite grann ha spelat honom i händerna, för han har varit tvungen att göra fotarbetet, åka runt, lyssna, prata med människor, ofta i små byar på flera sätt och sådär. Och att så, på sådana villkor så överlägset lyckas vinna en valseger är i sig beundransvärt. Att det sker mot ett korrupt styre som förstört mycket av Europas handlingskraft, inte minst gentemot Ukraina. Det är en seger för också oss andra.
Mm. Jag har massor med följdfrågor, men jag börjar med den självklara. Hur firade du själv?
Jag öppnade faktiskt en pava bubbel. Det ska man alltid ha på kylning för den här typen av lägen. I värsta fall har jag varit glad i onödan.
I värsta fall. Du, flera spår här. Ett som du sa att han åkte runt. Det var ju tidigt, förra valet då, så var det ju Budapest som egentligen var den enda som var emot Orbán, eller där han inte hade majoritet. Nu såg jag på en karta att det var ju ett väldigt brett genomslag i hela landet. Det var ju nästan alla var motsvarande valkretsar där, så var det ju faktiskt en vann ju oppositionen helt enkelt. Så det verkar ha lönat sig.
Och det är ju genom mobilisering, därför att en av de här alltså de här auktoritära styrena, de vill ju inte ha aktiva supportrar. Så mycket tror de inte på sitt eget budskap. Det här är ju Putin till exempel vill ha den här rekvisitan som dyker upp på partidagar. Han vill framförallt demoralisera all typ av motstånd, men han vill inte ha för entusiastiska supportrar. Därför att det blir bara mer, det är ju en kleptokrati, det blir för många att dela med.
Ja, då kanske börjar ställa krav och ta dem på allvar.
Ja, exakt,
och sånt
där. Exakt. Och det där gör ju att de har levt väldigt mycket på att folk tycker det är ingen idé, vad kan vi göra, varför världen är liksom som den är och makthavare kommer alltid vara korrupta, varför skulle jag beaktas, varför skulle jag ha rättigheter och värdighet, det är inte så världen fungerar. Och så kommer det någon som säger att jo, men vi kan faktiskt få världen att fungera på det här sättet.
För det var min nästa fråga. Du och jag är ju likhet med 96% av den övriga svenska journalistkåren experter på ungers politik. Varför gick det som det gick?
Nej, men alltså det man kan se är ju just det här liksom, fotarbetet, att det trots allt finns stöd för. Alltså det fanns en väldigt stor och utbredd trötthet som man kan förstå. Alltså Ungern har ju sprungits förbi till och med av sina grannländer, alltså Rumänien, Bulgarien. Det var ju ett av de rikaste länderna bakom den gamla järnridån. Började i ett utmärkt läge, gjorde ganska ambitiösa reformer till en början. Och allt det har ju förfuskat och förfallit under Orbán. Det är klart, och sen har de, ja, jag menar, under pandemin så var det en extrem nedstängningspolitik. Jag tror inte man ska underskatta efterföljderna av sånt. De tog väl in ryska Sputnik istället för.
Men Orbán vann ju ändå valet 2022, det var ju efter pandemin.
Så. Ja, men det ibland tar det tid. Det fanns ju en mobilisering då också, men den var storstadscentrerad snarare än över hela landet.
Du ska få mer frågor snart. Jag ska bara ta in Tove. Firade du likt var 1989 också? Då var du 14 år och då visste du hur man firade.
Det visste jag. Men nu är jag ju så gammal och ordentlig så att det blev mer stillsam kopp te.
Ja, men du var glad i alla fall.
Absolut. Ja. Jo, men dels av allt det, av de skäl som Mattias både har redogjort för nu men också skrivit väldigt väl om. Men också därför att, inte minst, jag förstår att man jublade i Kiev och hur den är, så har ju Ungern varit en besvärande stoppkloss i Europas stöd till Ukraina, och det bara det i sig är någonting att fira.
Ja, det får bli nästa fråga till dig, Mattias. Vad är det som kommer på rull nu Bryssel och Europamässigt nu som, ja, förhoppningsvis då, som Orbán tidigare har stoppat?
Ja, det är ju rent konkret det här lånet för kommande år, men generellt så är det ju den här typen av beslut som Orbán har varit den som har gått på veto. Nu finns det ju andra ledare som också haft en skepsis mot Ukraina i sin retorik, men de har inte varit lika handfasta som Orbán. Så det kan förstås dyka upp nya hinder. Ryssland kommer ju definitivt flytta sin lobbyverksamhet nu. Men det blir förmodligen svårare att stoppa de initiativ som det finns en stor majoritet för, både i befolkningen och bland Europas länder.
Paulina, vad har du haft för tankar i veckan efter Orbáns stora nederlag?
Nej, men det är rätt mycket som är sammanfattat här. Sen så hoppas jag att det inte sker en förändring i vissa andra avseenden, alltså när det gäller migrationen till exempel, så finns det liksom en förhoppning alltid i Västeuropa att Ungern och Polen och andra länder ska bli som Västeuropa i med avseende på migrationen, och det hoppas ju jag att man inte blir. Alldeles oavsett hur, som vi pratade om förra veckan, alldeles oavsett hur man ser på Orbán, det har varit ett jättemisstag som man har gjort i Västeuropa och som man absolut inte ska göra i de där länderna.
En fråga till er alla egentligen. Mattias har redan varit inne på det lite. Ibland ses ju det i Sverige som att det pågår en kontinental, nästan global kamp mellan då, vad vi ska säga, Orbán representerar och vad många i Sverige representerar. Och att det här var då en av ronderna som då den sidan förlorade, vilket då tyder på att det kan bli fler sådana förluster. Och då ser man ju framför sig då exempelvis att Trump förlorar i USA och SD förlorar i Sverige, ja, och så vidare. Ni vet vad jag pratar om. Den här bilden vi har andra vänt sig mot, jag vet inte om ni läste Andreas Johansson Heine, han skrev som vanligt klokt om detta. Vad tänker du om det, den här stora bilden som bland målas upp, Mattias? Ligger det sanning i den, och i så fall hur mycket?
Det är i så fall möjligen en negativ sanning. Alltså var det förra året med Trumps seger som vi diskuterade ett vibe-shift. Och det är uppenbart att det aldrig riktigt nådde Europa. Alltså det var ju ett av, alltså J.D. Vance är ju väldigt mycket slapstick nu liksom. Han får ut och argumentera för politik han talat emot, inte minst krig. Han får åka och förhandla krig, han får åka och ljuga för de här despoterna, och lyckades få ner opinionen ytterligare, därför att ja, det är den här udda kombinationen att det kommer en utlänning, dessutom en amerikan, och varnar för utländskt inflytande, dessutom exakt enligt ryskt recept, för de hade lagt upp valrörelsen så att man skulle prata om vänskapen med Trump.
Men svaret på min fråga, är det här en rond i ett globalt kulturkrig? Ser du det så? Eller? Alltså,
nej, jag tycker att det förtar insatsen och vad ungrarna förtjänar och vad de faktiskt har röstat för. Därför att det här är en person som, alltså Magyar är ju från Fidesz. Han tillhör EPP-gruppen, titulerar sig själv liberalkonservativ, har en restriktiv syn på migration och sådär. Utan det här var ju ett val som han däremot försökt koncentrera på andra frågor, nämligen vanskötseln av den ungerska staten och att liksom en vettig nationalism måste handla om att få fart på landet och inte liksom åka runt på internationella konferenser där man spänner sig om ryssvänlig nationalism. Så i det stora perspektivet så representerar ju inte han den. Sen har ju hela oppositionen slutit upp bakom honom, så hans mandat är ju försiktigare än vad han själv står för som politiker, men det återstår att se vad det blir.
Tove, många vill ju projicera Ungern på Sverige och andra hållet också. Tror du att valresultatet i Ungern påverkar svensk politik på något sätt?
Nej, inte annat än via det som jag var inne på då, alltså de åtaganden och det vi känner för att vi vill göra internationellt och inom ramen för
såklart. Men i övrigt, det är lite diskuterat med Mattias om att det finns spridningseffekter, alltså, så att säga.
Det är väl alltid så där att ju längre avstånd vi betraktar saker, desto större blir lockelsen att göra en väldigt enkel bild och sen ta hem den för och göra en egen poäng, så att säga. Och det tror jag bara, jag tror inte att det låter sig göras med mer än att man blir lite intellektuellt ohederlig.
Ja, precis, och det, i ungers fall, jag tänker på det också, så här, det är väldigt få som kan ungerska i Sverige. Ungerska är ett jättesvårt språk att lära sig förutom stående.
Inte ens du kan det.
Nej, verkligen inte. Och
det, jag skämtar här, inte, Paulina kan typ 10 språk.
Ja, du kan jag inte alls, men ungerska är jättesvårt för andra att ta till sig, och det är så här, det är så lätt att börja bygga upp bilder av hur saker är.
Samtidigt så ska det ju finnas en nyfikenhet, och i den mån det finns en möjlighet att delta i ett reformarbete. Polen är nere nu, bygger nya band och sådär, säger välkommen till Europa. Det finns ett annat, och det är ju en sån här fascinerande sak. Vi har haft liksom 10 år av den största trenden har varit nationalismens framväxt, och ändå är Brexit det enda undantaget. Det är i stort sett ingen som vill lämna EU. Här har vi en uttalad nationalist som ändå säger att det är oerhört viktigt för vår nation att förstärka och få EU-samarbetet att fungera igen. En av många sådana här paradoxer som gör att det inte är enkelt att navigera.
Men det har varit så mycket svartvita bilder i de här. Jag är enig med er när det gäller Orbán och Ryssland och allt det där. Men det är fortfarande så att så här, Berlin har idag no-go-zoner för judar. London har no-go-zoner för judar. Sverige har liksom, Rosengård är inte, ni vet, och så vidare. Budapest har inte detta. Och det är för att man har fört en annan migrationspolitik. Så hela det här narrativet, Merkel god, Orbán, så här, alltså Orbáns migrationspolitik då, Merkels migrationspolitik god, hans ond. Det är en kraftigt förenklad och inte helt sann bild.
Ja, det finns ju saker som talar direkt emot det, för att det är ju ett ont utfall ifall judar inte kan röra sig fritt i samhället.
Det är ett ont utfall, och det är inte överraskande. Vi visste om att det skulle bli så, men man struntar i det. Mm. Och det är så här, det här är svårare än vad man föreställer sig.
En sista fråga när vi lämnar Ungern, när går till dig Paulina. Vi var inne på det, och det gäller den amerikanska högern, amerikanska konservativas kärleksrelation med Orbán. Är den, som jag är lite konstig, är den över nu tror du?
Vi pratade om den förra veckan också. Nej, jag tror inte alls att den är över. Det finns ju en del av amerikansk konservatism som verkligen går bort sig i den här typen av frågor i Europa. Och liksom, ja, vi pratar om det i samband med så här, Ryssland, och där tror man fortfarande på kyrkan och så här, helsnurrigt liksom. Och det tror jag är, det kommer vi nog dras med ett tag.
Hörrni, vi går vidare. Vi ska då lite kort konstatera att det här är ju kanske ingenting som lyssnarna ser, men förhoppningsvis märker ni det, för vi står i en liten ny studio då. Vi har fått nya mikrofoner. Mattias, hur känns det?
Jag är emot all förändring tills den visar sig bara bra.
För vi har ju monterat bort de här jättelika Joe Rogan-armarna vi hade förut liksom, som gjorde att liksom, mikrofonen kunde pendla över hela studion. De är borta. Liksom, Paulina, känns det bra?
Det här känns lite internt.
Det är väldigt internt, men ändå, det är ju ändå ljudupplevelse. Det finns en del där ute som
det ska ju sägas att det här är ju lite enklare. Det finns ju en möjlighet att de här inte börjar hänga och slänga och gå sönder lika lätt som de förra, för det finns färre saker som kan göra det.
Men det är väldigt coolt att ha John Rogan-armar liksom, som far runt liksom.
Ja, det är ju bläckfiskartat.
Hade det varit John Rogan kvalitet hade varit en sak, men eftersom vi hade budgetvarianten för 1500 spänn så hängde de ju och slängde precis som vi talade om. Och det är inte lika coolt.
Jag kan ju berätta att de festerna vi hade här tidigare till dem, de fanns ju inte med. De var specialgjorda av en smed faktiskt.
Oj.
Och de är sparade ifall vi skulle behöva dem igen. Mattias, du är lite av en smedman. Saknar du festerna? Det här är det jag tänkte ta med Peter förstås ifall han har varit med, men du fick ta Mattias istället. Nej, men förstå vad roligt, hade jag pratat med Peter, det hade blivit roligt.
Men han har ju en sån aura. Inte den auran.
Nej. Ja, men jag har ju varit tankesmed.
Och det är därför vi saknar Peter idag. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska vidare, och då är det slut på skrattet faktiskt. För att nu ska vi prata brottslighet och övergrepp mot åldringar. En brottskategori som fått mycket stor uppmärksamhet på senare år, och det beror ju på att vi har fått några enskilda fall i spetsen framförallt som har gjort människor upprörda. Vad det handlar om då, det är ju brott som förövas inom ramen för hemtjänsten, där helt enkelt personal där förgriper sig på de människor de vårdar, ofta väldigt gamla, väldigt sårbara människor. Paulina, du har skrivit om det här i veckan. Vad skrev du?
Att vi måste titta på det här utan skygglappar, det är alltså,
which means?
Omfattningen av de här övergreppen är större än vad ett civiliserat samhälle kan acceptera.
Och då, kan vi börja? Hur mycket är det? Du nämnde ju någonting där, bara så folk är med.
Jo, alltså, mellan 2021 och 2025 så gjordes nästan 400 anmälningar om våldtäkter mot kvinnor över 60. Mm. Och då var samtliga inom hemtjänsten av de här våldtäkterna. Och sen så tillkommer då så här avslöjanden om nu är det en man som är åtalad i Örebro som har torterat, förnedrat äldre, filmat dem och kallat dem hora på arabiska och duschat en äldre man kallt och sagt jag svär vid Gud, jag ska låta dig frysa. Den sortens person liksom. Så att det här är omfattande och så, svaret har hela tiden varit då två saker, bla bla bla, det här är oacceptabelt och det är väldigt lätt att säga så, det är väldigt billigt. Det andra har varit att nu ska man göra bakgrundskontroller på de här personerna. Och problemet med det senare är att de har ofta inget brottsregister. Det finns en kriminolog på polisen som har undersökt de här fallen och han säger dels då att många av dem finns inte i brottsregistret och eller misstankeregistret och då kan man så här, man kan lägga till då att många har ju inte en så lång historia i Sverige att vi vet om vad de är för några. För det är ju hög grad migranter eller som jobbar i med den här typen av jobb. Så att det räcker inte, de två svaren är ju helt otillräckliga, så att både att det är oacceptabelt, helt ointressant, och det här med bakgrundskontroller är också hyfsat ointressant eftersom det inte funkar. Så att vi måste liksom veta vilka är de här människorna, vad är det som driver dem. Och då är det så att inom barnomsorgen så vet vi att så här, det finns en sårbarhet för pedofiler. Därför att pedofiler dras till dagis. De kommer försöka söka sig till dagis därför att det är deras sexuella läggning. När det gäller de här våldtäkterna på äldre och övergreppen på äldre så ska man ha klart för sig att det är ytterst, ytterst ovanligt att unga män, som det handlar om, har en sexuell dragning till gamla, handikappade damer. Jag kollade det här med David Buss, som ni kanske minns, som jag intervjuade för länge sedan, som är evolutionsbiolog och en av världens ledande experter på sexuellt våld. Jag kollade av med honom och han sa så här, nej men den läggningen finns liksom inte.
Det är alltså inte sexualdrift som ligger bakom
det
här brotten.
Och då stöter vi ihop med en feministisk myt som är rätt vanlig, att så här, våldtäkter har ingenting med sex att göra. Jo, de har allt med sex att göra. Män som våldtar gör det för sexuell tillfredsställelse, så, för allra mesta.
Det är ganska begränsad feministisk teoribildning som
men det. Men det är väldigt vanligt att folk säger att nu våldtäkter har att göra med makt, det har inte att göra med sex. Det är struntprat.
Det är ju drifthandlingar.
Absolut. Så att vad är det då som återstår? Och då är det så här, man ska ha klart för sig att nu frågade jag den här kriminologen Anders Östlund på polisen som har gått igenom det här materialet om offren huvudsakligen svenskar och gärningsmännen huvudsakligen invandrare. Och det här vill inte han svara på. Och han sa att så här, polisen tar tydligt avstånd från generaliserande tolkningar som inte framgår av statistiken. Och jag håller inte med om att det är frågan om en generaliserande tolkning. Utan
men vad säger data? Han måste ju ha haft koll på data.
Ja, han säger inte det.
Han har inte undersökt det heller?
Nej, han säger att han inte kommer svara på det. Och då är det så här, det här är jätteviktigt. Därför att eftersom vi vet att det handlar inte om män som tänder på tanter. Utan snarare så får vi, det är mer sannolikt att det handlar om någon slags ingrupps- och utgruppstänkande. Alltså när människor begår grymheter mot andra. Sexuellt våld inte minst, så handlar det väldigt ofta om att man så här, definierar ut andra grupper och säger att de här grupperna är inte människor, de empatiserar man inte med, så här, man kan känna resentiment och hat mot dem och så vidare. Och det är ju så här, mycket mer sannolikt att det är det vi pratar om här. Inte minst så här, män som kommer från de här extrema hederskulturerna. För dem är det ju, kan det uppfattas som enormt kränkande att gå med en svennetant i duschen. Och det är så här, det är kännetecknande för hederskulturen att man tar inte lätt på den typen av kränkning. Kränkning av hedern. Så att jag tror att det är i det ramverket vi måste ha för att förstå den här företeelsen. Det handlar inte om sex, det handlar nog snarare om resentiment mot det svenska samhället, mot hat, att man ger igen. Vi har en helt felaktig bild ofta av att människor som har kommit hit som migranter är tacksamma mot Sverige. Så är det ofta inte alls. Man känner en sårad heder, ett resentiment och så vidare. Och risken är, tror jag, att man tar ut det på det här sättet. Och liksom när man pratar om det så att de vi söker efter är alltså inte män med den här sexuella läggningen eller män med ett brottsregister, utan snarare då män som drivs av ett hat och ett resentiment mot Sverige och har det här extrema hederstänkandet och så. Det är nog snarare det man ska vara vaksam på när man anställer.
Är det det som det här som man kokar ner till, att man ska försöka ha någon screeningprocess mot unga invandrade män som kan tänkas ha hysa förbittringar och hat mot det svenska samhället?
Inte bara unga.
Nej, men okej, men män. Men
ja, exakt. Och då är det så här, det är jätteviktigt att förstå att så här, det här är ju inte normalfallet. Normalfallet i äldreomsorgen är ju människor som gör ett fantastiskt jobb, som tröstar och kramar och nattar och liksom tar hand om hygienen i alla avseenden. Och ingen skugga ska ju falla över alla de svenskar, invandrare och allt däremellan som gör det här fantastiska jobbet varje dag. Det är inte det som jag är ute efter förstås. Utan poängen här är att vi säger, det här problemet är för stort för att vi ska hålla på och larva oss och säga det är oacceptabelt och sen gå vidare.
Har du tänkt mer på hur en sån här screeningsprocess skulle kunna tänkas
Nej,
gå
det,
till?
Nej, bara det första steget tror jag är jätteviktigt. Om vi låter kvinnor, och äldre kvinnor och äldre män vara sårbara för män med resentiment från hederskulturer och män med resentiment mot Sverige och ett in- och utgruppstänkande, när man tänker på svenska damer ju som svennar liksom. Då kommer vi få den här så länge vi liksom bygger upp systemet på det sättet, så kommer vi få den här typen av fall.
Jag tänkte mer på den här, du pratar med någon, Anders Östlund sa du. Luftar du de här tankarna med honom och bollar du med honom på något sätt? Eller vad?
Ja, och det var tvärt nej där som sagt. Och det var uppenbart att det här
alltså, tvärt nej, han är ju forskare. Han måste...
Ja, men det här var uppenbarligen ett tabu hos polisen. Och jag menar, vi har ju sett det här hos polisen förut. We Are Stockholm 2014-2015. Man visste att tjejerna som gick till den här festivalen löpte risk för att utsättas för de här konstiga gruppövergreppen. Man sa ingenting för att varna flickorna, man sa ingenting för att varna deras föräldrar. Och sen så sa ju då chefen på Södermalmspolisen, tror jag att det var, att ibland säger vi inte som det är för att vi vill inte spela Sverigedemokraterna i händerna. Och för mig är det liksom en moralisk härdsmälta. Att man hellre då säger fina saker eller försöker undvika att säga saker som inte uppfattas som fina, hellre än att skydda tjejer i puberteten från övergrepp. Och jag tycker det är precis samma typ av härdsmälta här. Vi låtsas inte om elefanten i rummet, hellre än att skydda de här männen och kvinnorna som byggde Sverige och som nu är extremt sårbara.
Vi ska släppa in andra. Mattias och Tove, vad tänker ni om Paulinas resonemang här? Tove? Är det sannolikt det hon beskriver?
Ja, alltså så här, det finns ju statistik och jag har ju också skrivit om den här uppseendeväckande statistiken som kom och som också blev nyhetsrapportering på. Och det är ju, alltså, i grunden så har man ju det faktum att en människa som behöver hjälp i sitt hem av en främmande person, eller främmande men en person som inte är närstående, eller det kan vara närstående, men en människa som behöver hjälp i sitt hem för att klara sin vardag är extremt utsatt.
Mm.
Och det ger den andra människan en enorm maktposition.
Mm.
Lite grann på ett annat sätt än om man är på ett särskilt boende, för då är det liksom en annan miljö och det finns många, många i personalen. Men just den där ensamheten. Och det kommer ju så här, en del... Och det, jag tror det är jätteviktigt det här som Paulina säger, att de allra flesta är i det jobbet för att de klarar av att hantera den maktpositionen på ett fint sätt och inte kliver över några gränser och sådär. Men det kommer att söka sig människor som dit och finnas människor som inte klarar av det utan som går över gränsen. Och det kan finnas olika skäl till det. Sen så, och då tror jag att det här är en av de sakerna som man måste förstå, ha med sig. Det kommer att kräva På samma sätt som när man anställer till andra sammanhang så behöver man förstå att den här dimensionen kan också finnas. Och jag vet inte, din fråga här om hur det exakt ska gå till med screening och sådär, vilka typ av frågor man ställer. Det finns ju inte utvecklat eftersom vi inte tillåter oss att tänka på det sättet. Men jag tror att är det någonting som vi behöver göra så är det just när det gäller personer som blir utsatta för andra. Och det kan vara små, unga barn, också äldre, så behöver vi ha en mer noggrann rekryteringsprocess än vi har haft tidigare. För nu, och jag har ju alltså, ganska bra insyn både på brukarsidan och på vad ska man säga, utförarsidan. Och i äldreomsorgen så är det ju enorm personalbrist på sina håll. Och det kan hända att personer som kanske inte är jättelämpliga ändå får vara kvar. För man måste fylla schemat. Man har en bemanning att få till. Och med tanke på att jag tror att vi känner ändå att det här är kanske det viktigaste. Den mest utsatta positionen man har. Vi kan liksom inte se det i första hand som en bemanningsfråga. Utan det måste verkligen utgå från det här. Vilka personer lämnar vi i den här situationen med den här utlämnande brukaren.
Mattias, det Paulina föreslår då, eller som hon ser det då, att män födda utomlands är överrepresenterade kan antas eller när det gäller den här typen, och att man bör ha någon form av ordna någonting för att undvika det helt enkelt. Håller du med?
Ja, alltså det här är så oerhört grov brottslighet. Det är att dels straffvärdesmässigt våldtäkt, men också att ge sig på äldre, de mest försvarslösa. Det finns, alltså du har passerat så många moraliska gränser. Redan när det gäller bedrägerier mot äldre så är det väldigt ovanligt. Det är väldigt koncentrerat vilka som går över gränsen att begå den här typen av brott, därför att det är så fruktansvärt skamlöst. Jag vet inte hur många ytterligare trösklar man måste vara beredd att kliva över för att också gå in och begå de här fullkomligt vidriga sexuella övergreppen. Men det måste ju ändå, där måste man titta noga, därför att det borde definitivt gå att screena ut liksom, vilka är gärningsmännen här? Nu finns det så pass många. Dels så måste man ju titta generellt. Är det här toppen av ett isberg? Det här är människor som är i sån beroendeställning. Och det är så absurt att jag förstår den initiala reaktionen att nej, det här kan inte riktigt vara på allvar. Vi har sett det förut med de här övergreppen i Storbritannien mot unga flickor. Mm. Alltså sårbara grupper och gärningspersoner från grupper där det liksom finns en explosivitet kring det. Där har man haft en obekväm tystnad förut. Det har alltid straffat sig. Det har gått ut över oskyldiga människor. Och så mycket måste vi ha lärt oss av erfarenheten att där får man inte fela igen.
Paulina?
Mattias tar upp jättebra exempel. Alltså, de här grooming-skandalerna i Storbritannien, de här åldringsrånen. Där finns det ju en väldigt, väldigt tydlig in- och utgrupps karaktär på den här brottsligheten. Inte minst då grooming-skandalerna i Storbritannien. Och vi måste vara beredda att se att det här är, det är så här, nu pratade jag jättelänge, men min poäng är, jag tror att vi har att göra med hatbrott. Det här är inte sexualbrott, det här är hatbrott. Och det måste vi ta till oss, vi måste skaffa oss fakta. Det är den här kriminologen på polisen säger, tycker jag är helt oförlåtligt. Ta fram fakta, vilka är de, varifrån kommer de, vad har de för
djupintervju och
tankar, allting. Drivkrafter, hur ser de på Sverige? Och så här, det tror jag är vår så här,
är det första steget att skapa sig mer kunskap?
Ja, och jag säger, vi måste förstå att vi har att göra med hatbrottslighet helt enkelt, och sen tar jag det därifrån.
Mer konkret, vad kan jag göra? Det är Socialstyrelsen har väl något form av tillsynsansvar här, tänker jag, eller har jag fel då?
Säkert, men så här,
säkert jag har fel.
Så här, min poäng är så här, skälet till att jag går till jobbet är att jag tror att så här, saker börjar med vad man är beredd att prata om offentligt och vad man är tabuiserar. Rotherham och allt det där var ett jättebra exempel. Därför att det här fick pågå i decennier. Mm. Därför att polisen vill inte säga att män ur den här gruppen utnyttjade flickor ur den andra gruppen. Ofta just med så här rasistiska motiv. De var inte värda någonting. De var skräp därför att de var vita brittiska tjejer. Och så här, så länge man har den här typen av tabun, så länge jag får svaret att polisen tar avstånd från generaliserande och så vidare, då kommer vi inte få fram den information som vi behöver och vi kommer inte kunna agera på det. Och vi kommer ha år efter år av, det här är oacceptabelt.
Och det är ingen arbetsmiljöfråga, det här är grova brott.
Ja.
Har du hunnit få några reaktioner på texten än?
Bara positiva, så vitt jag har kunnat se.
Mm. Okej. Jag antar att du kommer fortsätta bevaka det här. Vad är nästa steg? Vad är det du vill fortsätta gräva i?
Jag har tittat mycket på den här typen av hatbrottslighet. Förnedringsrån mot barn. Jag har skrivit i flera år nu om de här hemska åldringsbedrägerierna som bara får fortgå. Och där kan jag påminna om, alltså när Uppdrag granskning gjorde, kommer ni ihåg, när man hackade några åldringsbedragare och filmade dem med deras egen kamera.
Mm, just det.
Då var det en av de här killarna som höll på eller hade lyckats lura en kvinna som visade väldigt kraftig ångest. Hon var uppenbarligen väldigt skärrad. Och han sa väldigt upprymt att vi knullar Sveriges morsa. Om vi inte då liksom är beredda att se att vi har att göra med hatbrottslighet, alltså att det handlar om att man bryter igenom tabun därför att man tänker i rasistiska termer av ingrupp och utgrupp. Och så här, ja, det är precis det,
är det som möjliggör själva brottet, menar du?
Ja, och det är precis det som sker med Sveriges morsa i den typen av brottslighet som vi pratar om nu.
Det ska bli spännande att se vad det mer kommer från dig. Vi ska gå vidare. Och då ska vi kort landa vid en annan av veckans grejer i svensk politik. Här ska jag vara ganska kort. Men det var ju så att Reza Pahlavi besökte Stockholm i veckan. Inbjuden av SD och KD till Sveriges riksdag. Mycket populärt var det. Drogs enorma folkmassor i Kungsträdgården där man sände på storbild. Och Shahs son då, kronprinsen Pahlavi, är ju en samlande kraft bland många iranier, ibland diasporan också. Men han har ju också motståndare, många kritiska till honom. Jag ska bara citera Expressens kommentator Viktor Bartkron. Han skrev så här, vilket jag tyckte var lite roligt. Ta inte Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg. Uppmaningen från statsminister Ulf Kristersson har varit tydlig i flera år. Hans samarbetspartier har uppenbarligen lyssnat. De tog Irankriget in i riksdagen istället. Ja, frågan är uppenbar. Var det fel av SD och KD att på det här sättet ta ställning för Shahens son för det framtida Iran? Tove, vad tycker du?
Nej, alltså det får ju partierna välja själva om de vill göra. Mm. Sen kan man ju tänka möjligen då att vice statsministern skulle ha funderat på om det är... Ja, hon är ju ändå företrädare för regeringen samtidigt som en företrädare för parti. Så det är väl det som har också blivit en extra abrovinkel på det hela. Men att enskilda partier väljer att teama upp för kandidater, det ska stå dem fritt att göra så.
Paulina, tyckte du det var konstigt?
Det finns en jätterolig debatt ju. Och som är så här, varför kan inte Iran ha en bättre, så här, varför kan inte Iran ha en folkpartistisk oppositionsledare?
En iransk Peter Wolodarski som ska leda.
Varför kan inte så här, Karin Karlsbro leda iranska oppositionen?
Ja, och nu är hon upptagen i Bryssel, men hon kan göra det så småningom.
Ja,
jag förstår vad du menar.
Klok och god invändning.
Hörrni,
fick jag...
Ja, du får naturligtvis svara också.
Ja, nej, men jag tyckte du hade ett väldigt bra program om det här. Och jag tycker just att det är väl inga konstigheter att företrädare ens för Sveriges regering bjuder in och samtalar med oppositionsföreträdare mot en regim som är fientlig mot Sverige och begått fientliga handlingar på vår mark, både mot diasporan och mot andra mål här i Sverige. Det tycker jag inte att man bör ha alldeles för stora reservationer mot. Däremot så tycker jag det var lite ynkligt att det var en miljöpartist som behövde komma fram för att ställa frågan som också togs upp i programmet, om han då tar avstånd från sin fars människorättskränkningar som var väldigt grova under Shahens styre. Det var verkligen ingen folkpartistisk liberalism, och folkpartistisk liberalism hade varit att föredra framför det här styret. Det är ju inte heller några konstigheter. Så medan jag tycker att det är viktigt att samarbeta med och samtala med oppositionens företrädare, så får man ju inte vara mesig och undvika alltså de här problematiska områdena. Hellre i förväg ställa de obekväma frågorna.
Ja, absolut, men det har varit lite så här republikanska föreningar, så bara för att han delar DNA så här, men
ja. Ja. Nej, det är inte det, utan hans syn på gärningarna blir ju ändå relevanta om han vill spela samma roll.
Och där kanske man kan också bara så här, i salig och väldigt högt respekterad åminnelse Stina Oskarsson, och jag tänker hennes tro på samtalets kraft. Mm. Och då är det precis som du säger, Mattias, att om man vill göra, om man själv tänker att det här är en skulle kunna vara en person som skulle kunna ta över, så är det väl all poäng då att skicka med det man kan innan det sker, så att säga.
Tack för det. Då ska vi gå vidare. Och då ska vi på veckans verkligt stora begivenhet i den svenska politiken. Det faktum att samtliga tidningar ungefär samtidigt lanserade tämligen identiska valkompasser i veckan. Ni vet, sådana där frågebatterier där man utifrån sina svar kan se vilket parti som bäst överensstämmer med ens åsikter. Har ni sett att de har kommit?
Ja. Mm.
Ja. Har ni rent av testat?
Ja. Alltså, ja. Nu måste jag ju avslöja att du har ju faktiskt ålagt oss att testa.
Det här blev väldigt spontant, det här inslaget.
Min första fråga, är det någon som är så här sur på test?
Ja.
Ja.
Okej, för det kan jag säga, Anders Lindberg på Aftonbladet då, han var extremt mulen och anmärkte så här på Twitter att kan man någonsin bli socialdemokrat på det här? Och varpå Nortje Dadgostar svarade så här, det är okej att du blir vänsterpartist, Anders. Men okej, men ni är sura. Vi kan väl gå igenom, Tove, blev du överraskad av resultatet?
Nej, men jag gör ju de här varje gång de dyker upp inför varje val, och jag tycker alltid att de är hopplösa, därför att
de ställer fel frågor, eller?
De ställer fel frågor, och nu kunde jag konstatera, jag tror att det är DNs variant, så när man har klickat på ett svar då ser man vart partierna ligger någonstans.
Mm. Ja, så är inte vår, kan säga.
Nej. Mm. Men, och det är ju flera gånger som jag klickar där inget parti tycker så, och ändå så kommer du då, så blir ändå slutresultatet att jag ligger närmast partierna si och så och så, men om jag återkommande inte finns där de finns, så är det ju, jag får inte ihop det där riktigt.
Du vill ha svaret att du är så unik så att inget parti passar dig.
Jag är en snöflinga.
Ja, du är en snöflinga.
Unika parti.
Paulina, vad var du sur på?
Nej, men gissa vad jag blev för någonting.
Du blev sverigedemokrat?
Nej.
Nej.
Ja, alltså i flera
Nej, du blev liberal.
Du blev centerpartist.
Jag blev centerpartist.
Jaha.
Nej, men är inte det?
Det är väldigt roligt.
Ja, men vadå? Det är väl inte
så
konstigt?
Nej, men jag är marknadsliberal. Jag pratar ju aldrig om sånt, men jag är marknadsliberal liksom.
Ja, du vet vad skattesänkningar är.
Ja, absolut. Jag tycker att det alltid är bra. Men det överraskade mig lite.
Det är kul att du tänker så här då. Nu upptäcker jag någonting hos mig själv. Det här kan hjälpa mig. Mm. Men det är som
generellt, alltså så här, bristen hos alla de här är ju att man inte viktar efter vad man tycker är viktigt.
Ja.
Jag tror inte jag överraskar någon om jag säger att jag inte röstar på Centerpartiet. Och det har ju att göra med att jag inte håller med dem i frågor som jag tycker är viktiga.
För det här har jag lagt märke till. Tidigare år så har det ibland funnits att man får välja några frågor som är viktigare än de andra. Det saknades faktiskt den här gången, så den dimensionen är ju helt borta. Egentligen skulle ju nästan varje enda fråga viktas, att man får säga hur viktig är den här frågan för dig. För jag menar, den här jävla vargfrågan som alltid dyker upp, som jag är så trött på. Alltså jag skulle kunna rösta på ett parti som förbjuder vargfrågor i valkompassen.
Men det här är Stockholm, ingen bryr sig.
Nej, det är klart att det blir med någon jävla varg. Vargen finns eventuellt på Skansen, fast man aldrig ser den.
Den ligger och sover
just nu. Någonstans som järven. Jag kan inte se skillnad på varg och järv. Liksom. Så att,
men nu ska jag blev arg på varg. Ja.
Eller känner du dig järv? Ska vi gå hem nu?
Väck nu inte den björn som sover.
Liksom. Mattias, blev du arg på testet? För du blev folkpartist, antar jag.
Nej, det här är lite roligt. Vi har två centerpartister.
Är inte det här vackert?
Men jo... jag var väldigt långt ifrån alla partier, och så känner jag mig också. Och det var liksom verkligen sån här, det var 1%, 1% ner till M och KD på delad andra plats, och sen Folkpartiet lite lägre. Så det var borgerliga partier ganska jämnt, så det var inte överraskande på det sättet. Och jag tycker lite grann viktningen, kommer in genom den här håller delvis med. Den blir ju både bekväm och inte, för det är ju nästan, det är ganska ofta man har reservationer mot ett förslag.
Men det kan ju vara att man är jätteengagerad men har reservationer, eller säger så här, ja men ja, den låter väl lite bra.
Ja,
och
exakt.
Det skiljer ju inte åt riktigt.
Nej, och det där blir ju svårt för, ja men så här, ska vi öka anslagen till försvaren? Det är jag för, men jag är samtidigt rädd för, kommer en så snabb ökning att användas effektivt när det är staten som håller i det? Sannolikt inte. Så,
men då övertänker du testet kanske lite?
Ja, men det är ändå ett test för mig, så det är klart jag övertänker det. Men då landar jag i att ja, då håller jag delvis med för att jag har ett par reservationer. Ja. Jag vill gå i den riktningen.
Och då hamnar de enda som inte svarade helt och fullt där, det var ju Vänsterpartiet. Så det blir ju
ja, exakt. Och på samma sätt, ja, nu tog Fredrik Kops och jag upp samma sak. Men jag är ju emot RUT och ROT-avdraget. Jag vill sänka skatten generellt, men jag tycker avdragsdjungeln är bizarr. Och då kommer jag återigen nära Vänsterpartiet här. Men jag tycker på det hela taget så jämnar det ju ändå ut sig som så att ja, jag fick bekräftat att det står mellan ett antal borgerliga partier. Mm.
Jag testade att vara helt emot allt. Vet man vad man blev då?
Nej.
Jo.
Folkpartist?
Nej, Vänsterpartist såklart. Mm. Det är väl rimligt, det är väl det mest konservativa partiet vi har här i landet. Så att är man bara emot allt så blir man vänsterpartist. Sen upptäckte jag några saker som var lite intressant. Att frågan, barn ska kunna dömas till fängelse. Där var Moderaterna delvis emot idén, men hos oss så var man helt för. Det var lite intressant att man hade svarat så, olika.
Oj. Ja, men, ja, delvis emot.
Alltså, var man inte ens delvis för utan delvis emot i?
Ja, i Dagens Nyheter.
Och helt för?
Helt för i hos oss.
Jaha, du har suttit och jämfört alla.
Mm. Nej, inte alla, men det var några. För jag blev lite överraskad över det när jag såg det. Men det
då
kan jag också...
är det svårt att bli moderat i båda då? Nej,
men det är ett väldigt bra dejtsamtal. Ja. Att man har gjort alla.
Jag ska på dejt i helgen, så jag har tränat.
Ja, precis.
Nej, men så här, för DN var den här frågan. Då var de enda som var helt för barn i fängelse. Det var SD. Och sen var det lite för, det var S och KD. Och Moderaterna var så alltså lite emot. Mm. Så att sossarna då, som hävdar att den liberala demokratin bryter samman på grund av barn i fängelse, var mer för det än Moderaterna där. Det kanske var något fel, men jag vet inte.
Apropå Anders Lindbergs bryderier så hade ju Daniel Svedin testat att bli 100% socialdemokrat och blev andra partiet SD. Ja.
Vilket inte är så förvånande
nej,
egentligen.
Nej. Och det såg jag också att på vissa ställen så hade jag SD som etta och sossarna som tvåa och sådär.
Ja, allmänna så frågor var jag jätte-SD av någon anledning. Mm.
Jag tittade också på... Centern är intressant i och med att de har valt. Så jag svarade enbart som Centern svarade. Och då var det ju så att då är man ju, Centern ligger ju närmast Moderaterna och Liberalerna i då, den sakpolitiken. Däremot låg man faktiskt längst ifrån Sverigedemokraterna, längre bort än vad Vänsterpartiet. Så att där har de ju en poäng.
Men jag tror att, undrar om inte de här testen normaliserar SD ganska mycket. För att det är så här...
Förut kan det vara så, nu tror jag att de är tillräckligt normaliserade ändå.
Jo, men det är ändå så här, har du tänkt på att du är SD? Ja. I de här frågorna.
Du kan ha SD, gå och testa dig. Så var det. Vad tycker ni om sådana här test? Är de bra? Får vi bättre valresultat om folk går och testar sig så här? Liksom?
Det är ju kul.
Ja, kul är det. Ja. Det är jag överens om. Men är det nyttigt?
Ja, men jag tycker det föder diskussioner och sen diskuterar vi då alla problem med det, så jag tror ingen så här, ja jag blev det här i testet så nu måste jag gå och rösta på dem liksom, utan ja, det är ju det är mer en hjälp, och sen sitter väl folk och anpassar svaren för att kunna lägga ut något och signalera
ja, så här, fan jag fick fel, jag måste göra om det
ja.
Nej men jag tycker det är kul att få väldigt så här, jag gillar ju svar direkt, här får man ju väldigt inte binära utan, vad heter det, vad
genära.
Åttonära. Svar från partierna. Tycker jag är trevligt.
Min dejt går också jättebra.
Vad var det mer? Jag tittade lite...
Det vore ju kul om så här, dejter blir... Har du testat dig? Och det gäller partitest.
Ja, just det.
Ja, men då tänk på att du är oense då ungdomarna är politiskt
ja,
då.
Man
måste kanske visa upp sin valkompass innan. Ja. Vad skulle du säga, Tore?
Nej, men jag tänker just också utifrån det här med att... få unga engagerade så vet jag att det görs såna här tester bland även liksom tonåringar och så. Så att är det ju som Mattias säger att det blir föremål för diskussion och snack så är ju det bra.
Det fanns väl en enkel ungdomsvariant, ja, den testade inte jag.
Nej, kanske man skulle testa och se om
man undrar vad man blir då. Men jag tycker undrar vad mitt unga jag blir.
Nej, men jag tycker det är ändå fascinerande hur det har förändrats. Frågan så här, hårdare krav ska ställas på bidragstagare. Alla partier är helt för det förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tycker jag är intressant. Skatter på inkomst ska sänkas. De enda som är emot är MP och V. Vad var det mer jag tittade?
Ingen vill avskaffa Systembolaget.
Ingen vill avskaffa Systembolaget.
Jävla tönta.
Bolaget. Bostadsbidraget ska höjas tycker alla, antingen man delvis för eller man helt för.
Jag vet det, ja. Där, och, så att det blir ju en källa till irritation också att göra de här när man ser
ja, hur partierna ja, man märker hur långt man är från.
Verkligen.
Men alltså Sverige ska lämna till EU, till och med Vänsterpartiet och SD är nu bara delvis emot det förslaget, alltså de är inte ens delvis för, utan de är det säger ju otroligt hänt till den svenska opinionen om man ser på 15-20 år sådär liksom.
Ja, och å andra sidan, jag menar vi gick med 94, så någon gång på, ja, 95 då, ja. Så någon gång får det väl vara överspelat.
Ja, men så, Sverige ska alltså med på försvaret, alla är helt för förutom vänstern och de är delvis för, dessa gamla pacifister liksom.
Ja, och det är inga små ökningar heller. Utan...
Nej, precis. Och att tonåringar ska dömas till livstidsfängelse, C, MP och V är emot, övriga är delvis för. Ja, men ni hör, det finns en del intressant. Titta om ni grottar igenom det här. Ni kommer hitta en hel del helt enkelt.
Mm,
ja.
Men då undrar man ju också så här, för det här skulle man ju liksom vilja snacka med partierna, man tar ju med arbetstiden ska kortas och sådär, och ja, då finns det ju helt för och sen finns det helt emot, och sen de här delvis emot sig Moderaterna, vadå delvis, hur menar ni då liksom?
Är det... Jo, men det är väl till exempel att det är väl en förhandlingsfråga och jo, det finns yrkesgrupper som definitivt behöver det och andra kanske
jo,
inte.
Jo, men det här är ju en generell arbetstidsförkortning, det kan ju inte bara vara delvis emot.
Alla partier är delvis för eller helt för att bristande vandel och misskötsamhet ska kunna leda till utvisning, förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och också en, tycker jag, en stor förändring. Mm. Åldersgräns för sociala medier är samtliga för. Det finns ingen som ens är delvis emot. Tandvård ska subventioneras som sjukvård. Alltså, det är ju en ganska stor reform. Ifall,
ja.
Det är alla för. Och det är ju en jättelik åtagande ifall.
Och det är så
tandkö
dumt.
Tandkö var god dröj.
Ja, det är så dumt.
Barnbidraget vill alla ska höjas.
Tandkö.
Ja, ni hör. Det finns intressant att titta på det här vidare. Vi går vidare så länge. Och då ska vi gå till... Tove, då ska du prata lite med senator faktiskt. Varför ska du det?
Jo, för att jag fick höra om ett nytt initiativ här i veckan. Och det är att The Bergström Foundation, alltså Hans och Barbara Bergströms stiftelse, donerar 10 miljoner kronor till Kungliga Musikaliska Akademin. Och det ska resultera i att Sverige ska försöka kanske komma ikapp eller ta rygg på det finska dirigentundret. Mm-hmm. Så att Finland har ju lyckats skapa dirigenter i världsklass på löpande band. Det finns ett dirigent under där. Och så har man frågat sig, vad är det som gör? Man från svensk sida funderar på, vad är det grannarna gör? Och då visade det sig att det var en sak som de här framgångsrika dirigenterna berättade, nämligen att de fick möjlighet under sin utbildning att öva med riktig orkester.
Just det.
Återkommande. Och det är ju inte, tänker man, raketforskning att det leder till att man blir bättre på det man gör om man får öva i Skype-läge. Så att det som nu det här ska bli är att man ska sätta samman en orkester som ses en gång i månaden, och där finns både sådana som finns i våra befintliga fina stora orkestrar, där finns studenter som håller på att utbilda sig och får sitta jämte sådana som redan är professionella, där finns också nyligen pensionerade musiker som då kanske har de här repertoarerna och spelat dem i 40 år. Så dels så får musikerna möjlighet att lära av varann och de yngre får möjlighet att sitta jämt med de erfarna. Men det som också då är att de här dirigentstudenterna får möjlighet att öva med dem. Det här är ett jättefint initiativ utifrån dels den självklara, tycker jag, tanken, hur kan vi bli bättre? Hur kan vi lära oss av dem som har gjort det här bättre än vad vi har gjort? Och sen hittar man någon som vill vara med och möjliggöra detta. Och så blir det av. Jag tycker att det är liksom mecenatskap och filantropi när det är som bäst.
Hurra för den! Paulina, vill du hylla den också?
Nej, jag tycker att det är... Vi var som sagt i konserthuset, Tove och jag, när det här presenterades. Så det är otroligt roligt och det är fantastiskt med den här typen av mecenatinitiativ. Det här är ju så här... Vi är så dåliga i Sverige på att uppmärksamma den här typen av initiativ. Man har en enorm så här, övertro på att det offentliga ska lösa allting. Det kommer inte det offentliga göra. Vi blir så här, det finns generellt så här, hur ska man bemöta de här mecenaterna? Ja, med stor tacksamhet och glädje såklart.
Mm. Ja, det är fascinerande. Alltså, jag är lite tagen. Jag hade aldrig kunnat gissa. Det känns väldigt ofinskt att excentriskt pinnviftande ska liksom vara en finsk paradgren. Liksom. Och det är ju en sak man måste älska, just det här att ja, men man överraskas. Någon har ett intresse som obildade celler som jag inte ens har en aning om och liksom investerar i det så att man kan öppna en värld för fler personer. What's not to like? Mm.
Men sen finns det ju någonting, alltså det finns ju ett skäl till, jag har hållit på med de här frågorna, och filantropi är ju någonting i det jämlika Sverige som är något som i vissa kretsar ser som någonting som katten har släpat in. För det här är vi jämlika och det finns ett system och vi har vår kommunala musikskola. Och duger inte det. Och då blir det kanske så att vi inte får något under. Därför att vi inte satsar på spets och på excellens. Och på det som kan höja sig lite grann över den goda breda mängden. Så att här finns det ju... Det är också det att den här sortens initiativ kan ju också utmana oss kulturellt på ett sätt som vi inte riktigt tycker om.
Paulina?
Det här är också i linje med vad Hans Barbara Bergström har gjort i en massa andra avseenden. Alltså, deras grunder, det är ju utbildning, skola, internationella engelska skolan. Mattias och jag, vi är ju kritiker av det svenska friskolesystemet, men däremot så gillar jag väldigt mycket vad man har gjort i internationella engelska skolan. Den är så antiprogressiv som det är liksom juridiskt möjligt att vara i Sverige.
Och det Paulina är positivt om man säger det.
Ja, nej, men precis. Hans Bergström har precis kommit ut med sin självbiografi också. Han skriver om Klara Älvsdalen på 50-talet. Och skriver bland annat om sin skola och sin syn på utbildning. Och så här, det här går ju igen i det filantropiska arbetet. Så att den rekommenderar jag varmt.
Det var väl också en sån här tanke om free range. Att barn hade förtroendet att göra mycket mer och gå mycket längre. Det är många år sedan, nästan 20 år sedan nu. Så det finns väl en generation till att titta på i Storbritannien. När man har tittat på... Ja, hur stor radie rörde sig barn över och det minskade och minskade och minskade. Mm. Det var sån här, det där är inte bra.
Mm. Det var väl James Burglar och sån där 1992 som begränsade det ganska kraftigt, såna händelser kanske.
Jonathan Haidt har skrivit om detta i sin bok.
Hörrni, vilket uppbyggligt samtal vi har. Otroligt trevligt. Jag hade en programpunkt till, det var porrmysteriet i Ludvika, men det känns nästan otäckt att ta in efter sånt där.
Att det fortfarande finns tryckt porr, det tyckte jag.
Ja, nej, men jag vet inte om ni har hört om det här. Det är fascinerande. Det är då folk som har fått massa porrförsändelser i Ludvika och ingen vet varför, påstår de. Eller de säger till frun i alla fall.
Jag läste den för artiklarnas skull.
Men nu har man tydligen Aftonbladet då hittat personen då som hade köpt ett restlager 90-talsporr då, som man gör uppenbarligen, och försökte sälja det. Men så sålde han för lite och så började han skicka ut det bara till random personer, påstår han.
Bra marknadsföring.
Och det här var då porr. Ja, men kan det lite vara det också? Och sen så säger man, den här frun öppnar, vad är det här liksom...
Jag vet. Kom det också i paket där det stod så här: History of American Railwaying.
Det gjorde det säkert. Men det är ju ändå fantastiskt att det ändå finns här restlager där ute någonstans av en del av kulturhistorien.
Det är sån här nostalgisk liksom, gömmer ut i skogen och...
Ja, precis. Stora delar av svensk skogsmark består ju fortfarande än idag av porrgömmer. Tove, är du glad att porrmysteriet i Ludvika är löst, eller hade du hellre velat haft det ouppklarat?
Det var faktiskt en väldigt bra fråga.
Det är ändå sådär enigma som är lite intressant, som hade kunnat skapa nya historier och spekulationer och sådär. Liksom.
Men den typen av brottslighet, den är så befriande på något sätt. För det är så här, det känns som någonting gammalt.
Mm. Nu är du så
gammal och snäll brottslighet.
Något man känner igen. Liksom.
Är det ett brott?
Ja, eller så här social oro.
Nu låter du som på Flashback där, när det är så här att någon kräftskiva spårar ut, så skriver alla äntligen lite hedlig svensk brottslighet.
Absolut.
Det är någon som har slagit någon annan med vevat loss med gitarren och sådär. Så.
Hörrni, sånt vi känner igen.
Där fick vi släppa lös lite så här på fredagen. Vi ska vidare. Och då konstaterar jag att det som vanligt har poddats i veckan. Som vanligt hurtigt och flitigt och lärt. I måndags hade jag Fredrik Johansson, vår kolumnist, på besök. Som talar om sin bok Mindre kontroll, mer ordning.
Han är krönikör.
Krönikör igen. Det är ingen skillnad
ingen
på
ingen som någonsin kommer förstå skillnaden.
Nej, det finns ingen skillnad däremellan, men det är viktigt att säga. Bland annat en historia om när Harry Schein bedrev statlig svensk skattjakt i Colombia.
Alltså, det där, jag höll på att cykla omkull när jag lyssnade på det där, så det kan vara en liten varning för er som inte har...
Om man har samma humor som oss. Men det är intressant, för det handlar ju då om Magdalena Andersson och andra som säger att allting är utom kontroll idag och nu måste vi återta kontrollen. Men vad betyder egentligen det? Och hur var det på den tiden när vi påstods ha kontroll? Det var ju samma tid då som det här porrrestlagret kommer ifrån, så att ja, man kan ju diskutera. I tisdags pratade vi väben, vårändringsbudgeten. Då var Susanne Spektor från Danske Bank och Carl Ernlund från Företagarna här. Jag tyckte det var intressant. De var lite kritiska mot regeringen och så. I onsdags pratade vi Iran, bland annat då just utifrån kronprins Reza Pahlavis besök. Jag hade Christer Schweier här och Dana Porkomelian, och jag tyckte det var ett väldigt intressant. Mm, du hade lyssnat på Mattias. Och igår, i torsdags faktiskt, var det väldigt intressant. Då pratade vi sjöfart. Ulf Deutschen och Johan Mattsson från Wallenius Marin båda var här. En sjökapten och en som jobbar i land. Jag tyckte det var mycket intressant också. Vilken blandning, där saknades varken pelefant, pip eller filur.
Fint.
Eller lakristrollet. Någon som har hunnit lyssna, är ni medvetna om att jag poddar varje dag? Det här är alltså inte mitt heltidsjobb att sitta här med er.
Jag har lyssnat på alla poddar.
Ja.
Nej, inte på Skepparepodden igår.
Ja, det var en riktig sjöbjörn. Man satt med snuggan i munnen sådär liksom.
Ja, nej, men det var skön sån här rederiet-känsla. Jag hann inte lyssna hela. Lyssnade på vägen hit, och eftersom det var avspärrat så har jag lyssnat lite mer än jag hade tänkt.
Hade du hoppats på Gustav nere från Maskin och
Karl
från Bryggan och sånt där?
Ja.
Det blev ingenting.
Raspen tänker man ju på då.
Ja, jag förstår att du tänker på honom. Raspen KK.
Han, eftersom det här spelades in på 90-talet, så när han skulle kritisera en person så gjorde han en politisk hälsning som idag inte hade tolkats lika välvilligt.
Oj. Jag ska berätta att jag träffade Göran Gillinger en gång på toaletten på det gamla klassiska sunkstället Panchos på Odengatan. Och jag blev så glad, så jag ledde en talkör av alla som var inne på toaletten där, så ropade Raspen, klapp, klapp, klapp. Och han blev jätteglad. Rättelser, har vi några? Det är ingen som har vidtalats mig i alla fall, men hör gärna av er om ni hittar fel och missförstånd. Till skillnad från DN Kultur är vi ju inte ofelbara, så det förekommer hela tiden. Och vi är tacksamma för påpekanden. Nu har det blivit dags för ett favoritmoment, minsann. Och det är ett helt nytt favoritmoment. Vad läser vi just nu? Mm-hmm. Paulina, det är du som har efterfrågat det här momentet. Vad läser du för någonting?
Hon lät Jonathan, så förvånad.
Douglas Murray. Eller Jonathan Hyde.
Det här är nu tog Peter Tove och Mattias fram sina mobiler.
Ja.
För att de ska hitta någon, de googlar efter böcker.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
Jag läste en jättebra bok som jag skrivit om till helgen, som heter A Better Life av Lionel Shriver.
Kul.
Som skrev, hon var så här väldigt hyllad och uppburen när hon skrev en bok som heter Vi måste tala om Kevin. Som
ja, den ja. Film. Ja, just det.
Nu är hon inte hyllad och uppburen, åtminstone inte av samma medier, för nu har hon skrivit migrationskritiskt.
Mm. Jag säger till andra, det är helt frivilligt om man vill anmäla en bok. Det var Paulina som ville göra det den här gången, men om ni andra har någon tips
så... Den är jättebra, det är en stark rekommendation på att
Mattias, vill du?
Nej, men alltså, jag läser en bok som heter Directorate S, The CIA and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan av Steve Coll. Och det beror på att jag är i slutfasen på min egen bok om världen efter 11 september som kommer i höst.
Det låter uppbyggligt. Tova?
Ja, jätteroligt.
Jag håller på att läsa en fantastisk bok. Jag brukar inte läsa så mycket historieböcker eller fastna dem, men nu läser jag en av en amerikansk författare med Erik Larsson och som heter Det praktfulla det onda, körs i London och motståndet under blitzen. Och den är, det är så himla väl gjort och det är mycket, han har använt från dagböcker även Mary Churchill och som man lär känna de här personerna och sen blev det liksom extra stort. Jag, liksom man läser den här så var jag i London i förra helgen och ja, nu är vi liksom inne där i London, det regnar bomber och saker och ting förstörs och sådär. Så det var, men det är otroligt fängslande.
Fantastiskt, det är kul moment. Kommer nog bli ett favorit, tror jag.
Jag kommer att läsa samma bok nästa vecka.
Jag sa att det är frivilligt om man vill anmäla någonting.
Det är 700 sidor.
Nu har det däremot blivit dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar svar direkt. Ett moment som likt domarreglerna funnits med så länge som någon kan minnas utan att någon vet varför. Lite som när Daniel Andersson återfanns i landslagets startelva mellan 1997 och 2014 utan att någon heller visste vad han gjorde där. Men här är vi. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej eller om de är för eller emot. Och snabbare än Gustav Fridolin hinner slänga ut flyktingar och vinka farväl med ett handhjärta ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja. Mm.
Vårdnadshavare tackar ofta nej till stöd från socialtjänsten när deras barn befinner sig i riskzonen, till exempel till kriminalitet. Nu vill regeringen att barn ska kunna omfattas av förebyggande åtgärder och det ska ske genom att vårdnadshavarna som inte accepterar det ska drabbas av vite. Ett påtryckningsmedel för stärkt föräldraansvar som regeringen kallar det. Det här presenterades i veckan. Så tycker de, hur tycker vi? Hota föräldrar med vite om de inte tar emot förebyggande åtgärder från socialtjänsten. Är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
För.
Ja, för.
Mm, okej. Okay. Paulina, du var nästan snabbast.
Ja,
du pläderar.
Alltså, det finns ju ett problem som socialtjänsten stöter på nu. Och det är det här som kallas ADHD-skam. Alltså i... Det finns liksom en utbredd föreställning om att det är speciellt då, eftersom så här, i klankulturer så är det så viktigt med att man ska kunna gifta bort sina barn och då får det inte finnas någon så här fläck i på CV:t. Så att man tackar ofta nej till hjälp. Mm. Man tackar nej till utredningar om neuropsykiatriska funktionshinder. Man säger hellre att sonen eller dottern är yngre än vad de är istället för att utreda dem. Och sådär.
Man vill inte ha en stämpel så att säga.
Man vill inte ha en stämpel. Och det, hela den här ADHD-skamsituationen är väldigt problematisk. Och så här, i och med att det är så allvarligt med så här, brottsligheten i låg ålder så måste, det ska inte vara möjligt att tacka nej när samhället gör en...
Okay. Mattias, du dröjde lite där. Vad var det som fick dig att tveka?
Ja, men det är vite för att tacka nej till assistans. Det är en stark åtgärd. Mm. Det är ett ingrepp som jag definitivt kan se kan missbrukas, bli liksom någonting som förfrämligar människor från myndigheter och hjälpande stödinsatser och sådana här. Det viktiga är ju att få in barnen här, inte att straffa föräldrarna. Så jag är lite, medan jag förstår åtgärden så riskerar den att träffas snett. Men det här är en typ, det här är ju det som Jan Jönsson i Stockholm har jobbat mycket med det mycket folkpartistiska namnet mellantvång. Mm. Men som är just att kunna ingripa i förtid innan, så man inte liksom nödvändigtvis behöver vara tuff när det är för sent.
Precis den figuren använder faktiskt regeringen och socialtjänstministern, att det ska vara som en trappa med ett nytt steg emellan där, liksom, ja. där man inte ska gå till det rena tvånget.
Vad var det de sa? De sa frivillig obligatorisk förskola, eller vad var det de lanserade?
Hörrni, vi tar den till. Ta bort pappamånaderna. Det föreslår KD. De vill alltså att de föräldradagarna så, helt fritt ska kunna fördelas mellan föräldrarna och att en ska kunna ta ut allt och än inget alls, eller som man vill. Ebba Busch bedömer att idag finns en bättre jordmån för kvotfri föräldraförsäkring än för 4 år sedan, eftersom fler bonus- och stjärnfamiljer enligt henne talar för en mer flexibel föräldraförsäkring. Så tycker hon, hur tycker vi? Bort med de så kallade pappadagarna. För eller mot, hela svar direkt.
För.
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 Nu var det Mattias som var direkt. Det här har du kämpat på för sedan 1996, minst tänker
jag. Ja, alltså jag tycker det är viktigt att de här besluten finns hos föräldrar. Och precis som du säger, alltså jag tycker ju att de här dagarna ska kunna delas med fler inom familjer, så där mormor, morfar eller vad det nu kan vara. Och då blir det ju absurt att du kan delegera dagar till alla utom den du har skaffat barn med.
Mm. Okej, okay. Du var lite tveksam den här gången, Tove.
Nej, men så här, jag är ju helt med på det principiella resonemanget att familjer, oavsett hur de ser ut, liksom, ska kunna lösa detta själv. Men med det sagt, och apropå den förra frågan du hade, så är det ju också så att du har familjer där detta blir ett sätt att kvinnan aldrig kommer ut på arbetsmarknaden och sådär. Så vi ska vara medvetna om att det kommer att kunna hjälpa till sådana strukturer också.
Mm, vi ska vara så medvetna så. Hörrni, vi tar en till. Slut överallt. Jagas som konsertbiljetter. Ja, den rubriken kunde man läsa i Dagens Industri i veckan. Man tror ju att det gäller nya medlemskap i Liberalerna, men det handlar om den rosa mjölken.
Ja, just det.
Det är mjölkjätten Arla som har gjort en jättesuccé här med den rosa mjölken med smak av jordgubb som nu alla plötsligt vill ha efter kampanjer i sociala medier. Men frågan är om vi vill ha den. Rosa mjölk, är vi för eller mot? Jag svar direkt.
Mot.
För.
Mot. Malina, varför var du emot här?
Det låter processat.
Ja, det vet jag inte om det är. Du vill ha liksom den spenvarma kärnmjölken direkt.
När
liksom.
Man ska ha mjölk och så vill man ha jordgubbsmak, så tar man jordgubbar och så mixar man dem.
Aha, okej. Okay, du tänker det här. Tove, du tyckte inte det här lät så gott, eller?
Eller nog, när jag tänker om det är lägre socker än i O'boy, då är jag för. För då kommer tonåringarna att dricka det istället för O'boy.
Okej, okay, det var vad vi hade idag. Tack för de rappa svaren. Och nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Det här är ju knappast gammalt och förlegat eller anakronistiskt. Inga ollonsvin som på skog må släppas, utan mycket samtida. Rakt in i nuets brusande front. Så färskt och rosenskimrande nytt att Strömmers senaste straffskärpning ter sig gammal och rynkig i jämförelse. Vi ska nu företa oss detta att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om. Och ni där hemma kan också vara med. Går det bättre för er med ert kunnande än vad det gör för Mattias, Paulina och Tove, då är ni ju smartare än ledarskribent. Paulina är väl den regerande mästare innan, tror jag?
Ja, faktiskt.
Ja, faktiskt. Mm, mm. Se hur det går. Reglerna kan ni, man svarar genom att ställa, genom att säga sitt namn. Vill man chansen när man har läst färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äta det största vildsvinet på festen i lägereldens sken ikväll. Är ni med?
Ja. Mm.
Mattias nämnde ju att vi skulle festa som vore det 1989. Så några frågor om detta fantastiska, skickelsedigra och underbara år. Vad hette Japans kejsare som dog detta år, 1989?
Tove.
Tove.
Hirohito.
Ja, det gjorde han. Det var han som hade varit med ända sedan kriget. Den 29 januari 1989 blev denna person Sveriges nya skolminister. Vad hette hen? Ministerns första stora uppgift blev att driva igenom kommunaliseringen av skolan.
Paulina
först.
Göran Persson.
Ja, det är såklart det var. Kom han där direkt från Vingåker. Samma datum, den 29 januari 1989, blev denna person invandrarminister. Framförallt ihågkommen för att senare år ha drivit igenom en kraftig skärpning av asylpolitiken. Vad hette hen?
Mattias.
Mattias.
Får man chansa på Leif Blomman Blomberg?
Nej, det var inte.
Jag chansade på det i alla fall. Det är den enda jag minns.
En annan invandrarminister som gjorde en kraftig skärpning mot slutet av detta år av asylpolitiken.
Jag vet.
Nej, det var ingen sekund. Hon hette Maj-Lis Lööf.
Ja.
Nästa fråga då. Vad kallas detta beslut som innebar en skärpning? Lite först.
Lucia-beslutet.
Lucia-beslutet. Helt rätt.
Vackert.
Vad som en Lucia-kör här.
Mm. Lucia-beslutet togs ju efter en omfattande flyktingström som inleddes hösten 1989. Som till stor del bestod av denna Mattias först.
Turkbulgarer.
Ja, idag säger man bulgarienturkar, men turkbulgarer sa man då. Helt rätt. Mer 1989. Den 1 mars detta år så högtidlig håller Island Björdagur. Vad var det som hände då? Bjordagur på Island. De var så glada då.
Hur stavar du det?
B-J-O med accent är dagur.
Bjor.
Vad kan bjor vara för någonting?
Det är nog en syskon för smålänningar.
Nej.
Bjor.
Ingen sekunde. Det här trodde du skulle kunna. För första gången så blev öl tillåtet att sälja på Island faktiskt.
Jag hade dock ingen aning om vad.
Den 15 augusti 1989 efterträdde denna man P.W. Botha som Sydafrikas
Mattias.
President. Mattias?
Nej.
Paulina.
Du har avbrytet. Du ska få
De Klerk.
Ja, så heter han. Det fick du verka fram.
Ja, alltså jag tänkte Mandela förstås på Mandela.
Han satt fortfarande i fängelse då. Hörrni, efter denna 1989 års duvning så har Tove 1 poäng, Mattias 2 poäng och Paulina 2 poäng också. Vi har pratat mecenater, några frågor om rika personer. Kanske inte alltid mecenater, men skulle kunna bli det ifall de ville. Nu kommer en fråga som vi har haft tidigare, men nu ska jag verkligen banka in det här, för det här ska ni kunna. På 1300-talet levde denna adelsman, riksråd och drotts, som var historiens största privata jordägare i Sverige. Han ägde bland annat hela Finland och ungefär en tredjedel av den västra rikshalvan i det som är dagens Sverige. Vad hette denna man, alltså Sveriges rikaste person genom alla tider?
Ja, det här har vi haft.
Ja, och han var ingen stor mecenat, men han hade potential att bli det. Han lärde i samband med någon märklig ärvstvist ha skurit ut ett foster ur en kvinnas så att det skulle kunna födas vid rätt tillfälle eller sånt där. Nej, ingen som kommer ihåg det. Nu säger vi i kör Bo Jonsson Grip. Det måste ni kunna.
Bo Jonsson Grip.
Bra.
Bo Jonsson.
Han var ju drotts, som jag sa. Och det var ju i sekler en av rikets viktigaste ämbetsmän. Vilken position brukar man översätta drotts med till dagens system, så att säga? Paulina.
Vad sa du? En gång till. I sekler.
Under flera sekler ett av rikets viktigaste ämbetsmän. Vad var drotsen motsvarande idag? Vilket område ansvarade han för?
Nu har jag ju redan sagt Paulina.
Mm. Du får säga någonting.
Försvarsminister.
Nej, det var marsken.
Mattias.
Det var marsken, ja.
Finans.
Nej, Tove.
Vad finns
det
kvar?
Ja. Det var nog kanslern som skötte det. Mm. Det var då justitieministern, helt enkelt. Mm. Också.
Såklart.
Vi fortsätter. På detta museum, döpt efter sin grundare, en känd konstsamlare, kan betrakta impressionismen och expressionismens stora mästare, men även samtida konst. Det ligger på 5:e avenyn. Paulina först, nu har du avbrutit också.
5:e avenyn i New York, då är det, vad heter det, Guggenheim.
Såklart det är Solomon R. Guggenheim Museum eller bara The Guggenheim. Många universitet i USA är ju grundade av mecenater. Vilket universitet har det mycket kortfattade och enkla mottot Veritas inskrivet på sin vapensköld? Veritas.
Paulina. Harvard.
Klart det är Harvard. Det hade varit roligare ifall det hade varit in vino Veritas, men det är det inte. Lunds universitet har också latin skrivet på sitt sigill. Och då står det ad utrumque. Vad betyder det? Vad är det som Lunds universitet tycker är så viktigt? Ad utrumque. Någon som har legat Lund?
Nej.
Nej?
Ja.
Mm. Minns du vad rektor Magnificus brukade hänvisa till?
In vino veritas.
Ja.
Nej, det var ganska svårt det här. Nej, det är ju då kort för ad untrue paritus, vilket betyder beredd till båda dera. Och citat, det handlar då om att man ska vara beredd till lärdom och till strid, tror man då. Men ursprungligen så är det då, det var en grekisk agent som tas till fånga av trojanerna för att föras in i staden och lura dem att ta in den där trähästen och säga, det är en bra idé. Och han var då beredd att lyckas bli sin list eller dö på kuppen. Mm. Alltså beredd till båda dera. Ja. Allt enligt
Segre eller dö.
Ja, men lite så.
Det var svårt.
Det var riktigt svårt. Mm. Men då kom vi tillbaka till Troja ändå efter inledningen. Vi har pratat kompasser, valkompasser. I hur många grader är en kompassskiva uppdelad?
Mattias? 360.
Det var rätt. I vilket land uppfanns kompassen?
Paulina. Kina.
Det var också rätt. Kompass. Ordet kommer från italienskan, så vi kommer tillbaka till den kultursfären. För på italienska, men på italienska så heter kompass faktiskt inte compasso som man kanske skulle kunna tro, utan något helt annat. Och det är faktiskt samma namn som en känd svensk pizza. Vad heter kompass på italienska? Som alltså är ett svenskt pizzanamn också.
Nu går vi igenom alla.
Ja, det här kan ju bli kul, chansa lite.
Precis. Primavera betyder vår.
Hawaii.
Kebab.
Ciao, ciao.
Kom ihåg att säga namnen först.
Mattias. Mattias. Jag... Nej, åh, fan vad trött.
Nej, för det var ju så här att det var en man som hette Giuseppe Sperandio, italienare som kom till Stockholm, och han hittade ju bara på massa namn till pizzor som inte fanns i Italien. Mm. Det är ingen som har chans på det här, eller ingen kan det här.
Det här är jätteroligt.
Det kan ju bli...
Det är då bussola, är då kompass.
Oh, säg inte det, för jag tänkte på det.
Ja, det är...
Bussola är kompass.
Ja, så är det. Hörrni, den här Giuseppe Sperandio, tidig pizzapionjär.
För att du inte vågar skämma ut dig.
En tidig pizzapionjär i Sverige. Han skapade också ytterligare en mycket, mycket viktig del.
Paulina. Pizzasalladen.
Ja, kunde du det?
Ja.
Och vet du hur den var det ursprungligen?
Ja, men det är väl att kol är billigt och kan stå länge.
Ja, dels det. Men sen var han ju tydligen då väldigt nära den kroatiska gränsen. Det är egentligen kroatisk sallad han hade ätit. Så tänkte han, ja men kol, ja, precis, kol är billigt. Vi säger att det här, det alla stå, italienare äter det.
Det kan stå framme liksom. Mm.
Precis. Inför sista omgången, Paulina leder på 6 poäng. Mattias skugga på 3. Tova har 1 efter att ha inte vågat chansa. Mm. Några frågor som vi ska avsluta med angående dagens jubilarer. En sådan är Victoria Beckham. Vad var hennes spice-namn?
Paulina.
Porsche
Spice.
Porsche Spice. Torsten Flink, han fyller 65 år idag och vi är jätteglada att han gör det, måste sägas. Vad hette Leif G.W. Perssons tv-serie från 1991 där han spelade huvudrollen och som blev hans stora genombrott? Minns ni detta? Han spelar en skurk där.
Mattias, är det Goltuppen?
Det är Goltuppen.
Mm. Det är Goltuppen.
Minns du den? Finns på SVT Play. Johan Rabeus spelar en helt osannolik knarkare med gökboet mössa. Bara det är värt att se. En sista fråga. Idag skulle den stora John Harrison fyllt 100 år. För äldre känd som för sina många scenframträdanden och kanske framförallt som handlaren i Hedeby. Men för yngre så är det nog hans röst som mest igenkänd, som exempelvis farbror Joakim i DuckTales. Och så denna påhittiga figur i en brittisk-nederländsk tecknad filmserie från 1979 som representeras många gånger med manus av bland andra Douglas Adams.
Mattias, det där måste ju vara Dr. Snuggles.
Ska vi kolla?
Var du inte på väg att säga Dr. Snuggles?
Verkligen LSD-propaganda för barn.
Det var ju väldigt syratrippat där. Alltså. Vi har väl haft Dr. Snuggles uppe tidigare. För ungdomar ska säga så är det här serien, den håller faktiskt än idag. Jag har sett den på YouTube med mina barn och båda uppskattar den faktiskt. Det här med totalt, det var regnbågar och stjärnor och kosmoskatter och liksom kameler som bodde uppe i molnen och sånt där. Liksom.
Och så mycket färger.
Och så det här myset ändå. Liksom. Det är
den brittiska gentlemannen mitt i allt.
Ja.
Som hade en robot. Det här hade två hushållerskor. En som var robot och en som hette Beata och som var elak.
Just det. Ja. Nej, men så här, jag kommer inte ihåg någonting av det. Men den där vignettmusiken. Man får säga, åh, det är tecknat.
Ja, exakt.
Det är nästan lika roligt som när gubben kommer fram i anslagstavlan. För det var ändå tecknat någon annan succé. Ja, det här slutade med att Paulina tog hem det för andra veckan på raken.
Det var väl fantastiskt.
Wow. Grattis. Ja,
tack.
Bra frågor idag måste jag säga. Ja. Riktigt bra frågor. Helt oväntade på många sätt. Tove, det här var vad jag hade att erbjuda idag. Är vi nöjda?
Ja, men det är vi.
Vad roligt att höra. Stort tack för att du var med idag, Tove Lindahl.
Tack, Andreas.
Stort tack, Mattias Svensson, för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Ja, du är gladare nu, va? Ja. Ja, jag skickar faktura. Stort tack, Paulina Neuding, för att du medverkade idag.
Tack för att du fick vara med.
Och till er som har lyssnat ska jag då avsluta som vanligt med att påminna om ett erbjudande till er som lyssnar på den. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Då får ni 2 månader helt gratis och då ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se förstås och tillgång till samtliga poddar. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ där direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.